Du lyssnar på Slottet av Anna Breitholtz Monsén, inläst av mig, Katarina Evelöv. Kapitel 1. Vindrutetorkaren gnisslade. Snöblandat regn träffade sidorutan och snökristallerna smälte innan de nådde nederkanten. Lisette knäppte de två översta knapparna på jeansjackan. Vinterjackan var kvar på frisörsalongen. De hade inte orkat ta om vägen dit mitt i natten. Det skulle bli kallt i skogen. Väldigt kallt. Men hon tänkte inte klaga. Jonas hade sagt att han litade på henne. Det var därför hon fått följa med. Lisette sneglade på sin fästman. Det var 4 månader sedan de möttes första gången. Rynkorna vid hans ögon hade blivit djupare. Och till och med mörkret såg han gammal ut. Han satt med spända käkmuskler bakom ratten, körde så snabbt att hon fick sätta en hand på frampanelen för att parera bilens krängningar. Is på vägen, dålig sikt. Förmodligen fanns det vilt i skogen. Men varför är det så bråttom just i natt, sa hon. Vädret är verkligen inte nu baby, sa han. Hon bet ihop när han kallade henne baby. Hon var 43 och Jonas betydligt äldre. Även om de kladdade på varandra som om de vore nykära tonåringar. Smeknamnet lät fåfängt och desperat. Och han använde det mer frekvent sedan han fått beskedet att han hade starr på ena ögat. Som ett kvitto på hans ålder. Rynkorna i hans ansikte tecknade en sårbarhet som höll henne kvar. När hon såg det sköra och mjuka bakom hans ärotatueringar. Hon skulle kunna förändra honom med tiden. Jämfört med andra män hon varit ihop med, var han en bra man. Förlovningsringen hon fått måste vara värd flera månadslöner, även om den inte var ny. Han hade inga skulder eller alkoholproblem och skulle kunna ta hand om henne. Diskret sneglade hon på sina nerbitna naglar och ringen. Hon behövde bara anstränga sig mer, inte göra honom besviken. En vägskylt dök upp snabbt, knappt synlig i mörkret. Sinstaholm 4. Där, sa hon, eftersom Jonas såg ut att sitta i egna tankar. Han tvärbromsade och svängde av. Bilen slirade på isen, men han retade upp den innan den nådde dikeskanten. Grusvägen de svängt in på var full av gropar och grenar som tvingade honom att sakta ner farten. En bit längre fram kunde hon urskilja en vägbom, fixerad med en tjock kedja. Han bromsade och slog en näve i ratten. Ach, han skulle ju lämna den öppen. Fan att man får göra allt själv. När han klev ur bilen och öppnade bakluckan för att leta efter bultsaxen gick hon fram till lyftbommen. Kedjans hänglås var olåst. Bommen var tung och saknade automatik, men om hon tog i så skulle hon få upp den utan Jonas hjälp. Träningsverken spände i hennes armar och hon ryste när bomrörets kalla stål isade rakt igenom fingervantarna. Armarna darrade när hon fick upp bommen och så snart han passerat skyndade hon att ta plats bredvid honom på det uppvärmda passagerarsätet. Ett 50-tal meter på andra sidan bommen passerade de en stuga. Hon studsade till och la en hand på hans arm när ljuset tändes i ett av stugans fönster. De måste ha hört bilen. Är det lugnt, sa han. Jag lånade bilen av en polare. Huset syntes i backspegeln. Snart släcktes lampan. Bilen studsade och krängde på den gropiga vägen medan skogen slöt sig runt om från båda sidorna. Bara några meter var upplysta av bilens ljus. Täta snår bakom dikeskanter med ishinnor. Hon tyckte sig se en rörelse i skogen och vred på nacken. En hjort. Men grusvägen som syntes i det röda skenet från deras baklysen låg öde. Helvete! Jonas tvärnitade. En mindre lastbil och en container stod på ena sidan av vägen. Framrutan var täckt av frost. 2 bilar med lettiska registreringsplåtar stod bakom. Hon lutade sig fram för att se. Grever hon redan? Han backade tillbaka på den slingriga vägen, tangerade dikeskanten, svängde av när en mindre stig blev synlig och stammade så tvärt att hon krängde till i sätet. Han vred sig om mot baksätet och fiskade upp arbetshandskarna och sopsäckarna som hon köpte åt honom.